Då, välkomna till Tolkning pågår, ett nytt avsnitt. Vi ska tala om söndagen före domsöndagen. Och det är Johan Svedberg heter jag som talar. Jag är församlingsherde i Olaus Petri församling i Örebro. Och som gäst idag så har jag Ola Frideblad. Välkommen Ola.
Ja, tack. Jag är Ola Frideblad heter jag. Jag jobbar i Svenska kyrkan på Tegelbruket som är Örebros ungdomsarena. Det är ungefär som ett fryshus vi har här. Så jag jobbar där med religionsdialog, en grupp som heter Tro möter tro för unga och jobbar en del med musik och sång och med studiestöd.
Det är Sensus som är huvudman va, för huset.
Sensus och KFUM.
Sensus och KFU. Du är lärare, teolog.
Ja, det så är det ju. Ja,
Ja.
korrekt. Ja.
Du har jobbat där ganska länge.
8 år.
8 år.
Ja, det är sen det startade så att säga.
Ja. Och en av dem, för vi är ju arbetskamrater här i pastoratet, du är en av dem som också finns i det konkreta arbetet kring religionsdialog.
Jajamän. Jo, jag är med i det och brinner för religionsdialog på
Ja.
flera olika sätt.
Ja. För du är också en språkmänniska. Jag vet att du lär dig språk allt eftersom du behöver dem.
Ja, jo, men på Tegelbruket blev det ju naturligt. Man måste ju kunna alla de arabiska svordomarna. Man ska ju kunna säga ifrån när någon
Ja.
svär.
Ja.
Och för att lära sig dem så var man tvungen också lära sig alfabetet. Så då, jag kan ju läsa och skriva arabiska. Och sen märkte jag också då att hebreiskan ligger väldigt nära. Så då blev det faktiskt så att jag lärde mig det också och tog en kurs här ute på Teologiska högskolan. Ja.
Ja.
Det var faktiskt, jag var med ungdomar i Stora synagogan i Stockholm och den stora handen som man pekar på när man läser Torarullarna, den heter ju Yad. Och Yad, det är ju också hand på arabiska. Så du börjar märka att det finns mycket ord som är samma och bokstäver som är samma.
Ja, din språkkänsla kommer vi märka av, tror jag, i vårt samtal idag.
Ja, vi får se. Ja.
Ola, du läser texten som är hämtad ur Matteus evangeliets 25 kapitel. Det är de 13 första verserna i det 25 kapitlet. Varsågod.
Ja, Jesus sa det. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklor, men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade: Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: Sannerligen, jag känner inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.
Tack. En berättelse. Vad går du igång på? Vad har du för tankar utifrån den här texten?
Alltså det är flera olika spår. Det är ju det här att det är 5 unga flickor som kommer till Guds rike. Och då var jag tvungen att titta i den grekiska texten vad det var de så att säga hade utvecklat. Klokhet på svenska, men på grekiska phronesis. Och phronesis, det är ju också ett jazzband.
Jaha.
Men phronesis då enligt Aristoteles, det är ju den praktiska kunskapen som skiljer sig då liksom från nous, som är rationell intuition, typ som IQ i vår tid kanske, och tekne, som är hantverkskunnande, och sofia, som är vetenskaplig kunskap och så. Och då blir ju naturligtvis frågan, tänker jag, att är det möjligt att utveckla phronesis? Den vishet som har erfarenhet och praktisk handlande att göra. Alltså det handlar ju om att utveckla en karaktär som människa på något sätt här. Och jag tänker så här att det här handlar om för människan att se sin egen skugga. Den som känner sin ondska känner Gud. Lite tungt, men det var så jag började tänka. Och då hamnade jag i klagovisorna. Där finns en hebreisk passage som heter så här: Nachpesa dadekenu wa nachkora wa nashova ad Hashem. Och det står det...
Det där var hebreiska.
Det var hebreiska. Och det är ju helt enkelt att låt oss söka på djupet i oss själva. Låt oss rannsaka oss och återvända till Gud. Och här tror jag i människan, så för att leva i klokskap och ha den här liksom trygga karaktären på något sätt för en människa, så krävs det ofta att man rannsakar sig själv och går på djupet också av det som är jobbigt, har varit jobbigt i ens liv.
För själva texten,
ja,
handlar ju om ett gäng tonårstjejer,
ja,
som skulle gå på kompisens bröllop. Mm. Det är så de här exegeterna säger. Det handlade om att 10 kompisar, måste det ha varit, de är kanske kusiner eller vad de är, följer bruden,
ja,
hem till brudgummen,
ja,
hus, mm, för det där bröllopet hålls.
Mm.
Ja. Och det här är ju liksom tonårstjejer,
mm,
som, det här är en vardagsliknelse.
Jajamän, ja. Mm.
Men, mm, den här, det du säger är att man ska känna sin skugga eller man, ja, ska rannsaka sig själv.
Ja.
Och författaren, eller Jesus i det här fallet då, applicerar till och med den typen av klokskap på en tonårstjej.
Ja, och det är ju med tonåringar jag jobbar.
Ja.
Och jag jobbar ju med demokratiakademi på Tegelbruket. Mm. Och då har vi alltid med ett moment som handlar just om att skriva om svåra livshändelser. Och det här är utifrån ett universitet i Holland. Då gjorde man så här. Alltså på ett universitet i Holland så finns det precis som i Sverige olika etniska grupper. Det finns etniska holländare, det finns liksom de som liksom är, ja, men ortengrabbar ska man säga, mm, i Sverige. Och, så där. Och då är det så att ortengrabbarna har lägst betyg. Och de etiskt holländska kvinnorna har högst betyg. Så gjorde man så här att alla de här fick skriva ner om hur de har upplevt sitt liv. Och då, det som hände då var att ortengrabbarna, deras studieresultat matchade upp och blev jämnt med de etniskt holländska kvinnorna.
När de fick berätta om sitt liv?
Ja, när de fick berätta om allt som varit jobbigt, skriva ner det. Så även i ungdomars liv, så någon slags redskap för att möta det som har varit tror jag behövs för att sen kunna vara närvarande och klok. Så.
Och det är där du menar med skugga?
Ja, ja precis, exakt. Mm. Ja. Skuggan är ju, det kan man säkert med Jung och gå in jättedjupt i, men ja, det är så jag tänker det.
Mm. Eller man märker av det som ibland säger man att man talar om att alla har en ryggsäck.
Ja, livet. Exakt. Och den här ryggsäcken är ju... Det är därför som när jag är ute bland ungdomar på nätterna i Vivalla, och så är det ibland de som är aggressiva och skriker, mm, liksom, hemska saker efter en sådär. Och då brukar jag möta dem med att kanske säga bara god kväll på arabiska, masal khair, så här. Och då brukar det lugna sig. Så där. Och det är för att jag har vant mig vid att se den här ryggsäcken. Att det är den som påverkar ett beteende.
Mm.
Så. Och på något sätt att man inte beter sig klokt egentligen. Mm. Så.
Jag tycker det här är en intressant text när jag har läst den nu fram och tillbaka. Mm-hmm. För det handlar om tonårstjejer som är ute på natten, ungefär som du säger.
Ja.
Det jag, en sån här lite fånig detalj som jag slogs av, det var att de hade nattöppna butiker, märker du det? För man kunde gå och köpa olja fast det var mitt i natten.
Ja.
Vi säger att, så att någonstans, men å andra sidan så leder de ju antagligen nära Jerusalem. De levde nära en metropol.
Ja.
Men där fanns det nattöppna butiker och man kunde köpa olja.
Och så är det ju. Mina ungdomar, de är ju vana vid, alltså i sina hemländer, då är man ju uppe hela nätterna.
Mm.
Och sådär. Det var en som sa till mig, Ola, svenskarna, de springer i skogen på morgonen.
Mm.
Förstår inte vad de håller på med. Nej, men så är det. Det var nog nattöppet.
Men vad är Jesus ute efter? Alltså för han talar om himmelriket.
Ja.
Han talar om någon sorts klokskap.
Mm.
Och så talar han om de här fem tjejerna som har någon sorts medvetna om sin klokskap. Eller de är medvetna, det är någon typ av medvetenhet eller duglighet eller något sånt där. Och sen är det fem som inte är det. Vad är han ute efter? För det handlar ju inte om himmel. De skulle ju in på en bröllopsfest.
Ja.
Och att missa en fest är kanske det värsta som skulle kunna vara den veckan. I alla fall.
Ja.
Vad tror du? Vad handlar
det här? Men du tänker att det handlar rent om en bröllopsfest. Inte om himmelriket.
Jag tror berättelsen handlar om lika hemska upplevelser som att missa en fest.
Ja,
Går att missa himmelriket.
Ja.
För ingen av oss vet ju hur det är i himmelriket.
Nej, det är korrekt.
Eller vad tror du att det kan vara himmelriket?
Jag tror nog att mänsklig erfarenhet kan uppleva både i himmelriket och så, eller saker som är nära i alla fall, det tror jag nog. Men din fråga var ju kanske mer åt vad Jesus menar här. Mm. Så. Och för man blir ju bedrövad över de här fem tjejerna som inte fick vara med, så att säga.
Mm.
Då tänkte jag på en berättelse från Polen, en liten sån här shtetl, där det fanns en rabbin som hade en... Han sa att ikväll ska vara en stor fest som påminner om Guds rike. Sådär. Och sen kom det massa folk. Och då när de kom till festen så satt han bara själv och åt. Och folk började undra, vad är det här? Liksom, och så här. Men då sa han så här att himmelriket är den platsen där man också kan vara tacksam för andra. Så jag tänker på något sätt att de här tjejerna som inte kom in på bröllopet helt enkelt. De kan ju genom att vara tacksamma för de sina kompisar som kom in ändå på något sätt få ta del av festen. Men sen tänker jag en annan tråd här är ju att han helt enkelt, när Jesus undervisar så försöker han, lite som i Japan, de här mästarna som säger att vad är ljudet av en hand som klappar? Att Jesus försöker säga till oss att vi försöker lösa den här berättelsen med vårt intellekt på något sätt. Liksom. Ja, men hur ska vi göra det nu då när inte alla kom in i himmelriket? Och så där. Men att vi på något sätt inte riktigt... Vi kommer inte dit med intellektet, utan vi måste använda andra delar av människan på något sätt.
Du använder lika svåra bilder som Jesus gör. Jo, men alltså på så sätt är det är ju intressant, för att den där rabbinhistorien, att då glädja sig över någon annan.
Ja.
Så jag tycker att återkommer ofta till det här uttrycket på latin, extra nos, alltså utanför oss själva. Alltså
ja.
älska din nästa, älska Gud som dig själv. Men utgångspunkten är den nästa, alltså att den andra.
Ja.
Det är inte jag som är mallen, utan det är att kunna glädjas över den andra eller vara fokuserad på den andra. Men och jag tänker senare i det här kapitlet i Matteus, så kommer ju det här, den här texten som jag tror många av oss har tagit oss till vårt hjärta, där Jesus säger jag var hungrig och nu gav mig att äta och så där. Så kommer de här exemplen, fängelse, sjuk, och så ställer de här då frågan, men när såg vi dig? Och det kanske är en historia, tänker jag, som är mer lättbegriplig för oss än de här skrämselhistorierna. Men det handlar ju fortfarande om att skapa en begriplighet kring någonting som är så svårbegripligt eller så svårfångat. Som du sa, jag tyckte det var bra sagt det där du sa, att vi försöker skapa en begriplighet. Vad händer med de där som inte kom in? Eller kan Gud vara sån att alla inte kommer in? Eller?
Ja, och det är intressant du säger, just när man pratar med ungdomar kring skrämsel och inte.
Ja.
För det kan ju också vara en kraft. Om man har en ungdom som är på väg fel.
Ja.
Så kan det just ibland vara att man bygger upp en bild och berättar hur det blir ifall du fortsätter i den här riktningen.
Mm.
Och det är ju på något sätt en skrämsel.
Mm.
Och Jesus säger ju också i slutet, var vakna.
Mm.
Sådär.
Håll er därför vakna.
Håll er därför vakna.
Ni vet inte när dagen och timmen är inne.
Så. Exakt. Mm. Så det blir ju en slags uppmaning till att... att fundera kring, ja, men jag kanske ändå ska gå och börja handla den här oljan i tid, så att säga.
Det är en förmaning.
Mm.
Det här är en typ av, när vi är inne, det är därför vi vandrar kring det här. Det här är en typ av att faktiskt vara en som påtalar andra sätt att tänka. Ja. Det här du säger med klokhet.
Mm.
Försök att förvärva, eller vad man skulle säga, klokskap. Eller
ja.
Försök att tänka efter före, eller se på andra hur de gör.
Ja.
Vi är lite obekväma, kan jag tycka, med att vara förmanande.
Ja.
Mm. Både vårt sätt att kanske mer undervisa än predika.
Mm.
Mycket handlar ju om det här.
Ja. Och det där måste ju vara någon slags balans naturligtvis,
ja.
Mellan förmaning på något sätt, mellan nåd och disciplin eller vad man ska säga.
Mm.
Men ofta kan man också behöva det, tror jag. En rejäl förmaning. Nu är det här som gäller.
Ja.
Så. Jag tänker också för klok. Vi lever ju i den tiden som har allra mest distraktioner på olika sätt.
Mm.
Alltså förenklade sanningar, fake news, och vi liksom är hela tiden i våra telefoner, vi blir beroende av våra telefoner, vi blir beroende av nätverk. Vi lever ju i en tid som där man verkligen kan behöva förmana sig själv för att göra det kloka.
Mm.
Jag tycker nästan, jag märker på mig själv att det kan nästan vara svårare att tänka än det var förr. För att man har Messenger igång och det är någon ungdom som hör av sig, och då när man är där, då kan man gå ut på Facebook och kolla, och så är det någonting där. Man har så här trådar av okloka beteenden. Så här.
Ja, just det.
Och att liksom en rejäl förmaning att tänka liksom innan, vad är det jag ska göra? Så att jag verkligen... gör det som ska göras, och det köper oljan och har lampan färdig. Så förmaningen kanske är borde kanske mer ses som ett redskap.
Samtidigt som jag tänker att du är ju som du, om jag ska smickra dig lite nu, så tänker jag att du jobbar ju samtidigt evangeliskt på så sätt att du, den här texten, Matteus 25. Den är ju, efter den kommer liknelsen om talenterna, innan den kommer liknelsen om en god och en dålig tjänare. Alltså det här är ju erfarenhetsbaserade texter. Det var därför jag var lite envis förut med att säga att jag är inte säker på att det handlar om himmelriket.
Nej, nej,
utan det handlar om en fest.
Ja, ja, visst.
Och i mitt sätt att tänka, här räknar Jesus upp erfarenhet efter erfarenhet.
Ja.
Lyssna på de här. Och så tänk, visst fungerar du lite sån också när du jobbar med demokratifrågor, när du jobbar med religionsmöten. Du använder ju goda erfarenheter, men också varnande erfarenheter. För jag menar att du har ju berättat för mig om situationer som är varnande. Tänk efter.
Ja, ja. Och det där innefattar ju så mycket olika saker. Alltså, varnande kan man ju få vara eller och det är ju en konstform att vara det. Alltså, det jag menar är att om du ska ändra en ungdoms negativa beteende, så måste du först bygga en relation, och det måste du göra här. Det är ju en förmaning är ju lite som att försöka få en annan människa att sluta röka. Om du bara ser någon på stan och säger sluta röka till den, så gör den inte det. Men liksom, om man liksom kan träffas och långsamt också, alltså, precis som du säger, i erfarenhet tillsammans, träna ihop, göra grejer ihop, positiva grejer, då kan man också förmana. Var det du var inne på? Eller vad tänkte du kring det?
Ja, men jag var inne på det. När jag läser texterna på den här första söndagen före domsöndagen, så handlar det väldigt mycket om uthållighet. Alltså uppenbarelseboken, det är den där lilla profetboken Sefania. Allt handlar om väntan på Herrens dag.
Ja.
Men vad som händer på Herrens dag är det ingen av oss som vi vet. Vi vet att det är någon sorts öppen dörr eller någon annan tillvaro.
Ja.
Men exemplen är hela tiden hämtade från vår tillvaro.
Ja, ja.
Och förmaningen är hela tiden, var vakna,
ja,
var uppmärksamma.
Mm.
Men det handlar inte, ja, man säger att Gud kommer som en tjuv på natt, som en tjuv om natten. Men det handlar fortfarande om att lev det liv som ni lever ansvarsfullt.
Ja.
Här och nu.
Mm.
Och mina ögon fastnar ju också för de texter där han, som till exempel den här texten förut, en god och en dålig tjänare, som är texten för en klok tjänare, som du sa, en trogen och klok tjänare som av sin herre satsat att ha uppsagt över sitt tjänstefolk. Ja, det är en person som behandlar dem med respekt,
ja,
och inte utnyttjar sin ställning.
Mm.
Alltså det är väldigt mycket i vårt vardagsliv vi hamnar hela tiden, tänker jag.
Ja, och vaksamhet, det är ju också ett ord. Och jag tänker i det här moderna ordet heter mindfulness, men alltså kanske heartfulness, att vara här. Problemet ofta med de där tankarna, tycker jag, att det kan vara så här att folk tänker, ja, nu ska jag vara i nuet, och sen så håller man liksom på att jaga någonting där. Mm. Men jag tänker liksom att nåden är ju också viktig för att vara vaken, att man upplever snarare att det finns alltid tid för dig, det finns alltid plats för dig, man är här. Så vaksamhet behöver man, handlar ju om förmaning, men också om nåd på något sätt, tänker jag.
Jag tyckte du hade en fin bild av de här tjejerna. De fem tjejerna som inte hade olja till sina lampor. Du har en nådefull bild av dem, eller hur?
Ja, ja, det har jag.
Den här judiska rabbinen.
Ja, men också att... för det är nog också en lärdom. För vi lever ju i den här fear of missing out. Alltså vi är rädda för att inte vara med på allting och inte få några likes för grejer och sånt där. Och här är det ju verkligen de fem tjejerna som inte fick vara med.
Mm.
De har ju den här möjligheten att vara glad jag är för att mina vänner fick vara med.
Mm.
Och det kanske är den djupaste lärdomen. Jag tror att människor och jag själv och alla skulle nog må väldigt bra om man bara liksom kan vara så här innerligt tacksamma för att andra gör grejer.
Mm.
Och nu blev jag förkyld och kunde inte vara med. Vad kul att ni gör det här.
Ja.
Sådär, verkligen. Sådär. Ja. Det tror jag är någonting som är ett motgift mot fear of missing out. Ja. Och den här liksom, vad heter det? Attentionalismen. Att man alltid ska vara där det finns uppmärksamhet av många människor. Sådär.
Ja, men så, men de har också verkligen något att tillföra, tycker jag.
Nu knyter jag ihop det här,
Ja.
för jag tänker, Ola, att när du kom in på det här med klokhet, så vill jag tänka att det är kanske klokheten hos de här tjejerna som inte kom in, som vi skulle kunna tala om. En erfarenhet av att faktiskt glädjas över de andra. Eller ha den andra i fokus. Vad är egentligen i vårt fokus? Vad är vi vaksamma kring? Vad behöver vi träna vår vaksamhet kring? Det finns många huvudpersoner i den här texten. Verkligen. Att man kan flytta fokus i texten. Just nu hamnar jag i de här fem tjejerna som inte kom in. Ja, för mig är de tonårstjejer nämligen. Tack Ola, vilket samtal, och tack för din hebreiska och Guds välsignelse över det arbete du gör med ungdomar här i stan. Och den som vill höra mer kring texterna på söndagen före domsöndagen, passa på och sätt dig i din kyrkbänk och lyssna på en textläsare och någon som predikar. Tack så mycket för idag. Vi hörs nästa gång. Hej då.
Hej då!